Vapen, tobak, alkohol eller barnarbete. Var vill du placera dina pengar?
Då valde jag en som jag tycker är reko. Alltså en grön fond liksom, som låter bra. Men vad som händer i den fonden nu, det vet jag inte.
Vilket ansvar tar de hållbara fonderna? Och gör det egentligen någon skillnad om man sparar etiskt? Det här är Plånboken. Jag heter Anna Berg. Att välja fonder kan vara en djungel, inte minst om man vill göra val som är hållbara för miljö och samhälle. Olika märkningar ska vägleda oss konsumenter, men vissa anser att de förvirrar mer än hjälper. Och hur oetiskt är det att investera i vapen nu när Europa rustar upp? Vår reporter Lisa Nord undrar hur mycket vi styrs av våra värderingar när vi väljer fonder.
Jag sparar i fonder som dras automatiskt varje månad.
Jag har allt mitt sparande i aktier. Slår inflationen den vägen?
Vi är väldigt amatörer. Men vi tänkte att vi kanske får lite mer avkastning på pengarna om vi sparar i fonder än vanlig bankränta.
Drygt 70% av alla vuxna svenskar sparar pengar på börsen.
Ja, några fonder, det gör jag.
En av dem är Margareta Adolfsson.
Jag ska se, jag har...
På sin telefon visar hon en fondrobot-app som alltså sköter hennes investeringar automatiskt.
Där sparar jag pengar. Jag bara sätta in och sen så... Jag orkar inte bry mig så mycket. Min dotter är väldigt duktig på det där, så det är hon som råder mig. Jag litar helt och hållet på hennes omdöme. Det gör jag. Och min mans.
Margareta engagerar sig ideellt för Ukraina och väljer bort produkter i matbutiken som kommer från länder hon inte vill stödja. Vad gäller fondinnehavet litar hon på att familjen som hjälpt till med sparandet ser till att pengarna inte bidrar till sånt hon är emot.
Nej, jag kan inte tänka mig att investera där med vapen eller något land som jag inte... tycker om deras regim alls. Det gör jag inte. Ja, som Ryssland eller det är väl mest det.
6 av 10 tycker att det är viktigt att spara hållbart enligt Finansinspektionens senaste siffror från 2023.
Nisse Westberg.
Hur mycket har dina värderingar styrt hur du har sparat dina pengar?
En del. Jag är inte jätteinsatt i vad som har ingått i fonderna. Jag vet inte, har vi det?
Nisse vänder sig till hustrun Anita som menar att paret visste insatta i fondinnehavet som de nu börjat ta från för att sätta guldkant på pensionärslivet.
Vi har ju haft en rådgivare och jag tror att vi har valt bort Ryssland, Kina kanske. Men det är så långt tillbaka i tiden så vi kommer inte ihåg hur vi gjorde. Jag tror inte att vi ville ha tobak eller Swedish Match eller vad det hette. Lite så.
Vart går den här gränsen för vad man kan tänka sig att ens pengar bidrar till? Är det fler branscher som känns som big no-no?
Krig, höll jag på att säga, som vi är emot. Vapen.
Vapen är återkommande bland svaren om vad man inte vill investera i. Samtidigt är försvarsindustrin en marknad på uppgång med ett Sverige och Europa som rustar upp militärt. Och här går svaren isär. Anita håller fast vid sin syn på vapenindustrin.
För oss är det lika kontroversiellt, tänker jag. Men jag vet inte hur det är med ungdomarna idag. Det känns inte så hoppfullt.
Ja, vissa har en helt annan syn på om det är okej att investera i vapen.
Det har varit en bra investering på senare tid eftersom det blir mer och mer konflikter i världen. Men hade jag sett att det finns en lucka att tjäna pengar där hade jag väl gjort det. För att man får följa var marknaden går.
Det här är Sami Dos. Han investerar det mesta i guld- och silveraktier och prioriterar inte etiskt sparande.
Jag lägger nog ingen vikt i det. Jag försöker spara i det. Jag ser att det är en sektor som är uppåtgående. Men man lägger väl inte pengarna på något som man vet skulle gå till något dåligt eller negativt, såklart.
Och vad är något dåligt eller negativt?
Det är väl en tolkningsfråga, men...
Om jag slänger ut några då?
Du får slänga ut så kan vi se vad man...
Spelbolag.
Spelbolag, jag gillar inte spelbolag överlag.
Alkohol, tobak.
De branscherna finns ju oavsett, så, men jag vet inte om det är någon bra investering att vara där. För folk konsumerar ju mindre alkohol, känns det som.
Men du ser inget problematiskt med att investera pengar i de branscherna då?
Nej, inte när det kommer till att köpa aktier i ett bolag som man vet kommer gå upp. Nej.
Jag vill inte vara med och stötta vissa typer av handels, så att säga. Ja, men vapen och sådana där saker kanske. Lite mer illegala saker. Sånt som jag inte stöttar.
Evelina Åslund är en av många sparare som tycker att det är svårt att leva som man lär.
Jag skulle definitivt säga att jag inte är jättevillig till att stötta USA just nu, i och med Trump och så.
Hur ser det ut i praktiken där?
Ja, men jag äger ju tyvärr ganska mycket i USA. Det gör jag. Ja, det är liksom fonder som jag köpte för länge sedan som bara tickar. Det liksom går ju bra för de företag. Det finns så mycket stora företag i USA, så att, ja, svårt att undvika.
Sist hörde vi Evelina Åslund. Välkommen Gunnar Harrius, ekonomijournalist på Dagens Industri.
Tack.
Välkommen också Katarina Graffman, doktor i antropologi vid Uppsala universitet.
Tack.
Och så har vi Fredrik Nordström här, vd för Fondbolagens förening.
Hej, hej.
Fredrik, vi hör lite blandade röster här. Bland annat Sammy som tycker att avkastningen är viktigast oavsett var han placerar sina pengar. Hur vanlig är Sammys åsikter?
Man kan väl säga, vi gör olika typer av undersökningar bland fondsparare, och man kan väl säga att det präglas ju av en hel del olika värderingar, vilket de här intervjuerna också ger intryck av. Och i de svar vi får så är det ungefär en tredjedel som säger att avkastningen är viktigast. Det betyder inte att de inte tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer i övrigt, men det är det man prioriterar för sitt sparande. Men samtidigt så är det mer än hälften som är beredda att avstå från avkastning av för att anpassa sina placeringar till mer hållbara inriktningar.
Mm. Den här bilden, Gunnar Harrius, håller du med om den?
Ja, nej, men absolut. Jag har också tagit del av liknande siffror och sådär. Sen så finns det ju mer, jag tror att liksom, det blir lite mer anekdotiskt då, men jag tror att väldigt mycket av det som finns i det som också återspelas i det här reportaget, att det är folk som har en känsla av att de gärna skulle vilja fatta någon form av etiskt liksom gott beslut, men att man inte riktigt vet hur man gör det och man har en känsla av att man kanske har gjort det någon gång för länge sedan, men hur det ligger till nu vet man inte riktigt.
Mm, Katarina Graffman, flera av dem som vi hörde här i reportaget är måna om att göra hållbara val, men hur agerar vi egentligen?
Om du frågar någon direkt, det är klart att folk säger att man vill göra det, och det är precis som Fredrik säger, att man kan ha den intentionen och viljan, men sen så är det inte alls att man agerar så. Och det har ju många olika anledningar. Dels så ska det vara lätt, det ska ge avkastning, det är en väldigt liten majoritet som satsar på hållbart om det ger någonting mer. Bara liksom ett gott samvete. Så att det finns många anledningar att titta lite extra noga när folk säger att man vill satsa på hållbarhet, och det gäller ju egentligen allt i samhället.
Men bara ett gott samvete räcker inte. Varför är det så?
Om ett gott samvete räckte, så jag brukar ställa frågan, hur många skulle betala skatt frivilligt om det var upp till var och en att betala skatt? Så kan man ju fundera på just att det är väldigt liten del av befolkningen som agerar på att få ett gott samvete.
Mm. Fredrik Nordström, ni har gjort flera undersökningar. Är det någon skillnad mellan hur män och kvinnor resonerar?
Ja, absolut. Det är rätt stora skillnader. Både i intresset för hållbart sparande, men också vilka faktorer man tittar på när man vill hitta sin fond.
Ja, vad tittar man på då?
Ja, det vi ser, det är då att först på listan så kommer tobak, sen kommer spel och sen kommer fossila bränslen, klimatfrågan. Och sen har vi vapen och sist alkohol, var de stora, det som nämns mest.
Mm, och hur ser skillnaden män och kvinnor ut?
Ja, det är generellt sett högre intresse kring att utesluta den här typen av investeringar bland kvinnor. Det som skiljer nästan mest är väl vapen. För där ser vi en stor skillnad där män har mycket större acceptans för vapenindustri i sina fonder.
Mm. Katarina Graffman, varför ser vi den här skillnaden mellan män och kvinnor?
Jag tycker att det är en ganska självklar fråga. Det är samma sak som vi ser, att varför röstar fler kvinnor rött och fler män blått? Kvinnor är kanske mer, bryr sig mer om vård och omsorg, har kanske närmare relation till sina barn, har lägre riskbeteende än vad män har. Så att det finns, tycker jag, ganska självklara svar på att vi ser sådana skillnader.
Mm, Gunnar Harrius, när det gäller den tidigare så kontroversiella vapenindustrin, så har det skett en attitydförändring, eller hur?
Mm, ja, men verkligen. Alltså, det har ju varit så länge länge så ansågs ju vapen verkligen vara ett big no-no, och nu är det ju till och med så att många försvarsbolag som man pratar om, de här som har gått så otroligt bra på senaste tiden, ju till och med har vissa så här hållbarhetsmärkningar, för man pratar om att det finns ingen social hållbarhet, det finns ingen hållbarhet utan säkerhet någonstans. Och den svängningen är ju faktiskt, måste man ändå tänka på, tror jag, som en av de mer dramatiska svängningarna vad gäller den här typen av märkningar, kanske någonsin, i alla fall så länge jag har levt.
Fredrik Nordström, i och med Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina så ändrades också EUs definition, alltså ESG, av vad som räknas som hållbart. Vad hände där?
Ja, men, jag tror egentligen det var ingenting som ändrades i regelverken, utan det var nog snarare så att vi har ett relativt nytt regelverk där fonderna ska vara transparenta av vad det finns för någonting och hur man jobbar med hållbarhetsfrågor. Och EU-kommissionen var väldigt oroliga för att man inte kunde finansiera det nya säkerhetsläget och de försvarssatsningar som behövde göras i Europa. Och då gick man ut med en enkät som bland annat till oss och frågade om det var något som hindrade. Och då nämndes nog hållbarhet, att det var många hållbara fonder som hade uteslutit vapen. Då gjorde kommissionen så att man liksom tog fram ett underlag och så sa man att i regelverken finns det ingenting per se som hindrar en hållbar fond från att köpa vapen. Utan man får göra individuella prövningar. Sen finns det vissa kontroversiella vapen som inte ens passar i, som inte passar i en hållbarhetsfond.
Helt. Vad är det då?
Ja, det är ju de här som de flesta har ut under. Det är ju trampminer, alltså personminer, det är klustervapen, det är biologiska och kemiska vapen.
Mm, men har småspararna hängt med på det här? Har deras attityd till vapen ändrats i samma takt?
Ja, men utgångsläget är att när vi tittar så svarar 50% ungefär att de faktiskt tycker, knappt 50%, de faktiskt tycker att vapen kan platsa i en hållbar fond. Och samtidigt är det en stor grupp, 45%, som tycker att det inte gör det. Så man får liksom komma ihåg att här är det stora, starka skillnader i det hela. Men attityden har ändrats lite grann till favör för försvarsindustrin, och det är väl de omvärlds- och geopolitiska händelseutvecklingen som vi har sett. Så att det finns ett, och det kan man också säga att branschen har svarat på, så fondbolagen har svarat på det. Alltså fler har, som tidigare exkluderat vapen, har nu också tagit fram fonder som inkluderar vapeninvesteringar.
Och vet småspararna det här?
Ja, det är ju det som är frågan. Att har man starka preferenser kring den här typen av innehåll, vad fonderna innehåller, så måste man nog läsa på lite grann.
Mm. Gunnar Härjös, om man tar ett tvärsnitt av vanliga fonder, hur hållbara skulle du säga att de är?
Ja, men det här är ju nästan en omöjlig fråga att svara på, för att vad är en vanlig fond? Det finns ju nästan liksom alla typer av fonder. Men om man pratar om en fond som de flesta så sparekonomer och sånt där rekommenderar, så är det de här globala indexfonderna, kanske Sverigeindexfonder. Och där blir liksom direkt 1 miljon frågor kring vad hållbarhet är och vad som egentligen är etiskt och inte. För att då ligger det, då har man liksom per definition kommer äga väldigt mycket av de amerikanska techjättarna. Vad är de då? Är de en hållbar, är det ett hållbart bolag eller inte? Är Meta eller Facebook ett hållbart bolag? De förbrukar jättemycket energi, men de kanske förbrukar ganska mycket grön energi, och andra sidan tar de då grön energi som skulle kunna användas till annat, och tredje så kanske de har algoritmer som anklagas för att vara beroendeframkallande. Vad är hållbarhet? Det här är ju det som är liksom den stora, stora frågan som gör hela den här diskussionen så rörig och delvis förvirrad.
Mm. Katarina Graftman, ser du någon gräns för vad människor faktiskt inte accepterar?
Nej, just det här vad är accepterbart och inte handlar ju om, det är väldigt kulturellt och historiskt betingat. För det förändras ju hela tiden vad man anser vara skadepåverkan på något sätt i samhället. Och nu börjar vi liksom prata om kött, vi pratar om sociala medier, vi pratar om fast fashion. Kommer det också bli liksom icke-hållbart? Och nej, apropå det Gunnar säger, det här med hållbarhet är ju så extremt svårt att liksom veta vad det egentligen innebär, så det är ett otroligt luddigt begrepp. Mm. Så att just det här, men jag tänker lite det här med vapen, skada barn, barnarbete, den typen av skador är väl kanske, skulle jag säga, majoriteten är inte intresserad av kanske att investera i det, men det är väldigt, väldigt kulturellt betingat.
Mm. Fredrik Nordström, vilken vägledning finns för oss konsumenter då när vi ska köpa fonder?
De flesta fonderna i Sverige, faktiskt över 90%, jobbar med hållbarhetsfrågor på ett eller annat sätt. Så att det har liksom blivit standard på den svenska fondmarknaden. Och den vägledning man kan ha, man har skärpt reglerna på olika sätt. Så att nu är det så att om en fond har till exempel i sitt namn någonting kring hållbarhet och sånt där, så granskas det av Finansinspektionen. Så namnet är en vägledning som man kan ta fasta på. Sen får man ju då, det är mer att man sorterar, så får man läsa på lite mera. Och då handlar det om att ta till sig den här faktiskt rätt komplexa informationer, men som ändå presenteras kring alla fonder om hur de jobbar med de här hållbarhetsfonderna. Eller förlåt, hållbarhetsfrågorna. Och sen finns det också en märkning i marknaden som är den här svanenmärkningen. Och då får man ju också titta på vilka kriterier svanen har satt upp för att kunna göra en bedömning om det passar ens egna preferenser.
Mm. Men det finns fler vägledningar än just svanen. Vad finns det fler för vägledningar?
Nej, det finns inte så många fler, utan det är det här. Man får titta på den förköpsinformationen, och det kommer då från det här regelverket, kallas för SFDR. Det är lite tekniskt, och då heter de fonderna, de rapporterar enligt två olika paragrafer, artikel 8 och artikel 9. Slarvigt brukar de här kallas då för hållbara eller gröna eller mörkgröna fonder. Det är inte riktigt sant, vi försöker att undvika de begreppen i branschen, men det handlar om att man ska berätta mer djupgående på ett strukturerat sätt hur man jobbar med de här hållbarhetsfrågorna. Mm. För just för att skapa en jämförbarhet för kunderna.
Men här gör bolagen lite olika, eller hur?
Det är så här, som vi har pratat om här nu också, så är hållbarhetsfrågorna rätt komplexa. Och det är inte så självklart vad som är hållbart eller inte. Och här lämnas ett rätt stort utrymme för fondbolagen att själva berätta hur de jobbar med de här frågorna och hur de har definierat sina hållbara investeringar.
Mm. De här märkningarna då, Gunnar Harrius, ja. Hur tydliga är de?
Alltså jag tycker det är ganska hopplöst, om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker att det är för öppet för tolkning. Och alltså, märkningen är en sak, men om man är inne på, liksom, jag tror att de flesta människorna gör, är att de går in på en bank och så söker de på kanske ordet hållbar eller sustainable eller någonting. Och då kommer det upp liksom 400 fonder. Och går man igenom de 400 fonderna så kan de innehålla i princip vad som helst. Och då har man gjort ett hållbart val, känner man själv, om man går och lägger sig och sover lite bättre. Men jag tycker att man... alltså, jag tycker det är lite mycket egentligen att begära att man ska ha liksom en doktorsavhandling i liksom hållbarhet och typ etik och filosofi för att kunna köpa en fond som inte aktivt förstör världen.
Mm, Fredrik Nordström, tycker du att det läggs för stort ansvar här på småspararna?
Ja, jag har faktiskt det. För att jag tycker det här regelverken är utformade för att det är en kedja. Liksom. Först ska börsbolagen rapportera hållbarhetsredovisning, sen ska fonderna ta till sig den här, ofta köpa information som blir dyrt, och man ska ta fram särskilda rapporter som ska presenteras på ett strukturerat sätt. Och sen ska konsumenterna kunna jämföra de här för att hitta en fond som passar just vad de tycker, deras etiska värdegrund. Det är en rätt lång händelsekedja, och vi ser att man tar inte till sig, man tankar inte ner de här faktabladen i den utsträckning som regelmakarna har tänkt sig egentligen. Utan det gör att det här blir väldigt tungt, och jag skulle nog hellre se att man, vill man inte ha fossila bränslen så är det nog bättre med en skatt på kol och olja helt enkelt.
Vem borde ta ansvaret då, om du utvecklar det?
Ja, men det är ju samma problem som vi har, de generella utmaningarna för just de här hållbarhetsfrågorna. Att det är ju ofta politiska, långsiktiga politiska beslut. Och det kostar mycket på kort sikt att driva de här frågorna. Vi har ju sett gula västar i Paris när Frankrike försökte höja bensinskatten. Och vi ser att det är en viktig valfråga här i Sverige, uppenbarligen. Och där kan man ju då fundera på hur hanterar man det här långsiktiga i förhållande till det kortsiktiga.
Mm. Tack Fredrik Nordström, tack. Fondbolagens förening. Katarina och Gunnar, ni får sitta kvar. Vi ska gå vidare och lyssna på några fler åsikter om etiskt sparande.
Ytterst är det vårt ansvar.
Paret Westberg Örn har tagit hjälp av banken i sitt fondsparande och uttryckt att de inte vill bidra till exempelvis vapen och fossilindustri.
Då bara litar vi på det. Det är ju inget vi har följt upp eller kontrollerat. Vi har ju överlåtit det för att vi inte är kunniga. Ja, det är det.
Maken Nisse flikar in att när det kommer till kritan är det trots allt de själva som ansvarar för sitt sparande. Och makarna tycker att det spelar roll hur varje enskild småsparare gör.
Ingen kan göra allt, alla kan göra lite. Så det spelar roll, visst gör det.
Men ändå har ni ju inte varit så himla insatta själva, tolkar jag det som.
Nej.
Hur ska vi förstå det här? Det spelar roll och samtidigt...
Ja, det är för svårt. Och jag tänker också när man började med politik som gick ut på valfrihet. Vadå för valfrihet? Kan inte någon välja som har kunskapen och som har bakgrunden och helheten så att det blir bra för alla, inte bara bra för några? För oss har det varit en balansgång också att gå till en ekonomisk rådgivare, eller ska vi bara spara i madrassen? Men det ville vi ju inte, för vi ville ändå att de skulle växa lite mer än i madrassen. Så det är komplext.
Anita är inte ensam om att tycka att det är lite av en djungel.
Jag heter Mattias Gillebring.
Mattias har nyss börjat pensionsspara. Varje månad dras en summa från lönekontot.
Det är banken som har koll på det där. Jag ser inte vad som händer riktigt. Så. Jag är så dålig på att spara generellt. Så när banken sa att gör det här så känner jag bara okej, bra. För att jag har inte sparat hela mitt liv. Och då känner jag, då lägger jag över det till er. Liksom. Jag fick ju välja olika typer av fonder. Och då valde jag en som jag tycker är reko. Alltså en grön fond liksom, helt enkelt. Så. Som låter bra. Men vad som händer i den fonden nu, det vet jag inte. Det är klart att jag kan kolla upp det om jag vill. Men
du har inte gjort det än?
Jag har inte gjort det än. Nej, men det ligger på mig. För att jag som sagt är en prokrastinerare. Som, ja, saker tar tid helt enkelt. Så.
Idag så lägger du ju allt det här ansvarstagandet till den som hanterar fonderna.
Det här är Saga som tycker att alla borde bli mer medvetna om vad deras fonder innehåller.
Det är väl först och främst att titta, vad är det för fonder som jag har i min portfölj? Är det någonting som jag faktiskt inte står för? Och då kan man ju faktiskt ändra. Om alla tog ansvar för sig själv och gjorde rätt så skulle ju världen se annorlunda ut. Allting börjar med oss själva.
Men du, en liten fräck fråga då. Hur kommer det sig att du inte har gjort det här ännu?
Jag tror vi behöver utmana varandra lite mer. Så att man vaknar till och så att man, ja, det där har jag inte tänkt på, det där kanske man skulle kolla upp. Så händer det saker.
Det är alltså Saga sist här i Lisa Nords reportage. Välkommen Andreas Runnemo, småspararguiden.
Tack så mycket.
Ni granskar finansbranschen och Jakob König, Fair Finance Guide, som granskar hur hållbart banker investerar pengar. Välkommen också.
Hej, tack.
Andreas Runnemo, Saga tycker att det är viktigt att hennes fonder är hållbara. Men för en tredjedel av småspararna är inte det här lika viktigt. Tänker de rätt?
Alltså, om jag ska provocera så många som möjligt här skulle jag vilja säga att de gör rätt. Men kanske i många fall av, enligt mig, fel anledning.
Jaha, det där får du utveckla.
Ja, men så här, personligen, privat, så är jag en sån som jag är vegetarian av djurrättsskäl och väljer tåget av klimatskäl och skänker en massa pengar till välgörenhet och så vidare. Och hade jag trott att fondsparen faktiskt det gav någon slags väsentlig effekt vilka fonder man väljer, så hade jag varit jätteengagerad i att man ska välja rätt fonder. Och jag trodde det en gång i tiden, men jag läste på ordentligt, läste forskningen och tänkte själv och kom fram till att men det har så försumbar effekt, så att lägga all den här tiden och eventuellt pengar för att försöka förstå vilka fonder man ska välja, det är helt enkelt inte värt det.
Är det inte värt det för att det går tid eller vad?
Det tar tid och kostar pengar, om i alla fall om man väljer dyrare fonder på grund av hållbarhet, så blir det en massa pengar som man slösar på någonting som faktiskt inte har en effekt. Sen kan man ju, så här, all respekt för att man bara tycker att det känns fel att äga aktier i vissa bolag och så vidare, och då ska man ju såklart göra det. Men om man faktiskt vill, om man är ute efter att det ska släppas ut mindre koldioxid eller att färre höns ska trängas med 20 andra höns per kvadratmeter eller något sånt, ja, men då är det inte genom sitt fondsparande man gör någon väsentlig skillnad.
Men du menar här alltså att om du väljer hållbart så är de fonderna dyrare och alltså inte lika bra avkastning?
Där är det ju en så här, det beror på vilka, det finns, som Fredrik sa, så är nästan alla fonder på den svenska marknaden har ju någon svår form av hållbarhetsmärkning, och även de billiga globala indexfonder som är det jag älskar att tjata om har ju nästan alla någon form av hållbarhetsmärkning, och då väljer man bort vissa bolag, men det är ändå så pass många att det blir en bra riskspridning, och det är billiga fonder och det är ganska harmlöst. Men om man väljer såna här fonder som har ännu högre svamsvaring och kanske sticker ut hållbarhetsmässigt och kanske på marginalen är lite bättre ur en hållbarhetsperspektiv, men som kostar 5-10 gånger mer, ja, men då har man lagt väldigt mycket pengar på någonting som har ytterst lite effekt. Och om man då istället till exempel hade skänkt de pengarna till välgörenhet eller installerat bergvärme, så hade man åstadkommit väldigt mycket mer för världen.
Mm. Jakob König, du menar att man kan få lika god avkastning på hållbara fonder?
Ja, i alla fall att inte man får lägre avkastning. Alltså forskningen är ju inte helt entydig. Det går lite upp och ner och det visar lite olika. Men däremot så är det ju, man måste ju se också till, inte bara till avgiften utan också till avkastningen och risk. Och många menar ju att företag som ställer om till mer hållbara affärsmodeller och är mer ansvarsfulla, att de kommer klara sig bättre i framtiden. Och det är ju ingenting man vet, men det är ju en teori. Mm. Om man ser på senaste året så har ju hållbara energifonder gått allra bäst av alla fonder, för att man har insett att det är en stabil energisort och konkurrenskraftigt i pris och så.
Mm. Andreas Runnemo här säger ju att de också är dyrare än de hållbara fonderna. Varför är till exempel en Svanenmarkt-fond ofta dyrare?
Ja, men det är ju lite som i mataffären, att det kräver lite mer kontroll och arbete för att följa upp investeringens hållbarhet och extern kontroll och så. Men det är ju också så att man får någonting för de här pengarna. Det finns ju dyra fonder som inte tar något ansvar och kostar lika mycket. Så att här får man ju någonting, och någonting som många sparare sätter värde på.
Mm, är vi beredda att betala de här högre avgifterna då, vi konsumenter?
Ja, alltså många är väldigt oroade över klimatkrisen och liksom världens tillstånd och vill inte att deras pengar ska elda på den utvecklingen. Och det är ju någonting som är viktigt. Jag menar, folk skulle inte köpa en t-shirt om den var lite billigare, om den var tillverkad av barn. Alltså det är liksom att man har någon sorts helhetssyn, och i Sverige så finns en ganska stark social norm att det ska vara schysst, och sen får man konkurrera om pris och kvalitet. Men det här förutsätter ju att problemen är synliga, och våra granskningar har ju bara senaste året visat på svenska sparpengar i klimatvärstingar, i vapenexport, i krigen i Gaza, i Sudan, till djurfabriker, utländska djurfabriker som håller djur på tortyrliknande former. Så att det är ju någonting som sparare bryr sig om, och då sätter de ett värde på fonder som kan hantera de frågorna.
Mm, Andreas Runnemo, du menar att det här är pengar i sjön då, eller?
Ja, men det menar jag. Om man tar den här liksom jämförelsen med mataffären, så handlar det inte om att det kostar lite mer, utan om man tänker att man skulle sålt klimatsmart mjölk som kostar 150 kronor liten, och det är inte heller så att bonden kör en eltraktor eller att korna gapar mindre metan, utan skillnaden är att bonden tar ett lån av någon bank som kommer högt upp i Jakobs ranking. Så kan man tänka att folk skulle tycka att så här, ja, men det kanske inte riktigt är värt pengarna.
Men hur ska man göra istället då, menar du? Man kan köpa de här fonderna som inte är lika hållbara. Hur gör man? Ja, men
det tråkiga svaret är ju att så här, vill man göra världen bättre, så välj en billig och bred fond som är bra ekonomiskt, och sen så tar du alla avgifter du sparar och så skänker du det till välgörenhet och lägger din tid istället för att läsa på om vilka fonder som är hållbarast. Så läser du på om hur du bokar en tågresa istället för en flygresa och gör de här tråkiga, jobbiga konsumtionsvalen.
Men är det verkligen ett realistiskt scenario att folk använder sina pengar till välgörenhet, som du säger bland annat här?
Jag gör det.
Ja, och gemene man, vad tror du?
Ja, en del kanske. Mm. Det finns ju också fonder som bakar ihop det här så att man kan välja en lika dyr fond, men där pengarna går till välgörenhet istället för att lägga mycket tid och energi på att välja rätt aktier. Mm. Det är inte jättemånga, men de finns.
Jakob, ligger något i det som Andreas säger?
Alltså jag kommer ju tänka på så här avlatsindustri. Det här är ett väldigt gammaldags sätt att tänka. Nu pratar man att det ska in i investeringarna, det ska in i affären. Alltså det blir lite som att okej, vi pumpar upp all olja och gas som vi kan, och sen så skänker vi lite pengar till organisationer som räddar klimatet. Det håller liksom inte. Förr i tiden kunde det vara så att liksom ett gruvbolag hade att de skänkte lite pengar till ett barnhem vid sidan om, där barn vars föräldrar dör i gruvan kan vara för att man inte har investerat i säkra arbetsförhållanden i gruvan. Och det förhållningssättet normativt så håller inte det längre, utan det ska liksom in i investeringarna. Vi ser ju på det här exemplet tidigare att EU då var bekymrad över att många fonder exkluderade vapenbranschen. Alltså det hade effekt på branschen, så man ser ju att hur vi styr pengarna påverkar liksom på marken.
Mm. Katarina Greffman, här har vi två olika perspektiv. Vad säger du?
Ja, lite övergripande då så skulle jag kunna svara, för jag är inte någon expert just på fondsparande, men jag skulle säga att båda har rätt och båda har fel. Superdiplomatiskt svar, eller hur?
Ja, men du får utveckla ditt diplomatiska
svar. Jag skulle
svar.
Nämligen vilja komma in på det här som vi pratade om tidigare, att vi har liksom internaliserat att det är konsumentens fria val som ska lösa strukturella problem. Och vissa, vi kan inte prata om alla människor, utan det finns ju grupper som ni också har lyft. Vad väljer man som är mest värdefullt för mig? Men det är ju så att majoriteten av människor vill faktiskt ha avkastning. Majoriteten av människor, skulle jag säga, lägger inte pengar på välgörenhet. Hur mycket vi än vill tro, man brukar ju prata om någonstans 20-80%. Så jag säger återigen att gör de här valen väldigt enkla. Liksom ta ansvaret från individen, lyft det till en systemnivå. Det ska vara väldigt enkelt och jag ska få avkastning. Och det gäller mycket, mycket med hållbara olika typer av val i samtiden. Det ska inte ligga på mig som individ, för det är faktiskt omöjligt att alla konsumtionsval vara moraliskt korrekt. Det är omöjligt. Mm. Så jag säger att båda har rätt och fel, och att man får kanske bryta ner och titta på olika grupper. För det är inte en individuell fråga. Gör det lätt för människor att ge avkastning, då kommer vi få se förändring.
Mm. Tidigare så pratade man mycket om etiskt sparande och etiska fonder. Nu använder man begreppet hållbart istället. Mm. Varför har man bytt retorik?
Etik är ju mycket mer personligt moraliskt ansvar, och det kan finnas risk att man gör fel. Det är ett mycket djupare personligt uttryck. Att prata om hållbarhet är ju ett systembegrepp. Då har man ju lyft och distribuerar skulden till många fler, och det gör också att man individuellt inte känner samma ansvar. Och det här är ju ett klassiskt kulturellt sätt att omformulera ett begrepp för att göra det mer lättillgängligt för folk att liksom träda in i någonting. Så det här är ju ett sätt att komma åt någon sorts moralisk dissonans i samhället, att man omformulerar begrepp. Mm. Och det är precis vad det här handlar om. Så det är inte ett framsteg, det är snarare ett kulturellt fenomen skulle jag säga.
Gunnar Härjus, kan man göra världen bättre genom sitt sparande, eller handlar det om att göra så lite skada som möjligt här?
Alltså, jag skulle vilja säga typ att pengar på ett strukturellt plan är väl det absolut bästa sättet att förändra världen på. Det är det liksom det medlet vi har för att förändra världen. Och jag tror att det är ganska naivt att tänka att det ändå skulle finnas så pass mycket inom stationstecken hållbara fonder att det ändå skulle ha hänt. Alltså nu har jag, även jag har ju raljerat lite om hur svårt det är välja, och att det är svårt att säga vad hållbarhet är, men det är ju utan tvivel så att det har hänt jättemycket i de här bolagen, och det har hänt jättemycket i de här fonderna, att de är mer hållbara nästan oavsett vad man menar med hållbarhet idag än vad de var för 30 år sedan. Och att tänka att det skulle hänt utan något slags konsumenttryck tycker jag är jättenaivt. Självklart är det så att om vi som grupp, vilka vi nu är, vill ha mindre vapen, mindre olja, mindre vad det nu kan vara, så kommer det förr eller senare reflekteras i fonderna.
Hur ska man göra då konkret om man tycker att hållbarhet är en viktig fråga samtidigt som man vill se sina pengar växa, Gunnar?
Ja, men då är det ju, alltså det finns ju inget, som vi har tjatat om nu, det finns ju tyvärr inget enkelt sätt, utan du måste ju skaffa den här doktorsavhandlingen och faktiskt också sätta dig ner och göra en ganska jobbig självrannsakan. Vad tycker jag egentligen om en amerikansk techjätte? Vad tycker jag egentligen om djurhållning? Jag själv äter kött, men vill jag stödja köttindustrin för den saken? Alltså, du måste gå igenom ganska många av dina egna förhållningssätt till livet, och sen när du gjort det, vilket tar jättelång tid, så måste du då börja plöja alla de här fonderna och hitta någonting som närmar sig någonting som du tycker och inte har en avgift över 0,6% om året eller någonting.
Mm. Andreas Rundemo, har du något att tillägga?
Men jag tyckte att det här med djurindustrin och äter kött är ju en typisk sån här där det kan gå fel. Ja, men om du äter kött och sen försöker du döva ditt samvete genom att välja bort vissa bolag, vilket bara betyder att någon annan äger aktier och får avkastningen.
Jag säger bara att liksom, det är en av många självrannsakan du måste ställa dig själv inför.
Ja, men jag tror att det tråkiga svaret är att gillar du inte köttindustrin, så låter du bli kött en måltid, så har du gjort mer för den frågan än vad du kan göra med ditt sparande i hela ditt liv.
Mm. Jakob König, vad säger du?
Nej, men jag tycker att det här att det ska vara enkelt är väldigt viktigt, och där har ju branschen ett stort ansvar att fånga upp vad spararna förväntar sig, så att inte de ska sitta och vara detektiver och sen erbjuda produkter så de ser att det här verkar passa dina värderingar. Men det är ju så att spara hållbart är som att rösta med pengarna, så att då får man liksom, så som investerar nu idag, det är den framtid vi får imorgon, och då kommer liksom, därför är det viktigt att använda pengarna som påtryckningsmedel. Det är en möjlighet att påverka.
Men hur ska man göra konkret? Det här är ju svårt.
Ja, men det är ju svårt, och min enkla tumregel är att liksom välj det som lovar mest hållbarhet, för att ofta är det de som är relativt bättre. Sen förväntar inte att det är supergrönt. Och sen så är det också viktigt att uttrycka till sin bank, till sin pensionsfond, att det här är viktiga frågor, för att det pushar på branschen att utveckla lösningarna. När kunderna, marknaden efterfrågar någonting, då kan ju de ta fram bättre lösningar. Och det här är också någonting som är väldigt användbart internationellt, för att vi har ju drivit fram väldigt många goda exempel från svenska banker och pensionsfonder som används internationellt för att inspirera globalt. Och på så sätt kan man få hävstång på den här effekten som man har här i Sverige.
Mm. Tack Jakob König, Fair Finance Guide. Tack Andreas Rundemo, Småspararguiden. Katarina Graffman, Uppsala universitet, och Gunnar Härjus, Dagens Industri. Mm.
det är en uppenbar skitprodukt egentligen.
Har du köpt något som funkat riktigt dåligt?
Jag ville bara ha en skoter som fungerar.
Då vill jag ju inte kunna använda bilen på tänkt sätt.
Höll produkten inte vad den lovade?
14 veckors reparationstid tyckte jag inte är skäligt.
Och vad hände när butiken skulle leverera det du beställt?
Jag handlade ett par skor, men de kom inte fram.
Hör av dig till plånboken så kanske andra slipper hamna i samma situation.
Du har aldrig varit med om något liknande och vill verkligen inte att det ska hända med någon annan.
Maila till planboken@sverigesradio.se.
Matpriserna har varit en omdiskuterad fråga den senaste tiden, och från och med april sänktes matprismomsen för att underlätta för hushållen. Men butikerna har hittat ett sätt att delvis komma runt det här. Det menar en av våra lyssnare, Tore Melin, som gjort en spaning när det gäller extrapriser.
Ja, en typisk vara som jag köper, det är vanlig ost. Och den kostade 79 kronor på extra pris förra veckan. Och den kostade 79 kronor på extra pris också i januari, februari.
Mm. Och den borde ju också då rimligtvis ha sänkts med 6%, tänker du?
Den borde ha gjort det, för eftersom även extra priserna har ju matmoms. Det innebär att de där 6% som sänktes då 1 april, de slog inte igenom de extra priser jag har sett.
Och är det här satt i system? Ser du det, eller det är inte bara enskilda extraprisvaror det drabbar?
Jag tror att det finns ett system bakom dig. Det här kräver ju en ganska stor koll. Men på de extra priser som jag typiskt följer, som är kanske 6-8 stycken, där ser jag att extrapriserna är de samma efter matprismomsen sänktes.
Det låter ju lite som en smyghöjning. Vad tänker du om det?
Ja, jag tror att det finns en möjlighet att det skulle kunna vara så. Det är ju svårt att anklaga någon för det, men det känns väl kanske enkelt att behålla extrapriser när man har möjlighet att göra det.
Mm, det sa alltså vår lyssnare Tore Melin. Och vi ska fortsätta prata matpriser. De senaste siffrorna från SCB visar att priserna har sjunkit med 5% i april. Men nu kan det komma att bli dyrare igen. Carl Eckedal, chefsekonom på Livsmedelsföretagen. Välkommen.
Tack så mycket.
Vad är det som talar för att matpriserna kommer att öka?
Ja, det normala över tid är ju att vi har inflation i ekonomin. Det är ju Riksbankens mål också, att vi ska ha en 2% inflation över hela linjen egentligen. Det är liksom ett smörjmedel i ekonomin, så det är det normala. Sen vill man ju att den ska ligga så nära 2% som möjligt, och över tid så brukar livsmedelspriser öka ungefär 1,7% på ett år.
Mm. Men nu spår du att det ska öka ännu mer. Varför då?
Ja, vi har ju lite motvind kan man säga globalt med kriget i Mellanöstern som har förvärrat väldigt mycket ur kostnadssynpunkt att producera livsmedel globalt och i Sverige. Samtidigt som vi har då en krona som nu tappar mark också som en effekt av kriget i Mellanöstern.
Mm. Och vilken konkret betydelse har kriget i Mellanöstern för matpriserna?
Nej, men oerhört stor, eftersom vad det handlar om där, det handlar om att energipriserna, råoljepriset, har ökat väldigt kraftigt sedan kriget startade den 28 februari. Mm. Och det påverkar hela ekonomin. Det liksom sätter igång en inflationsspiral som fortplantar sig genom livsmedelsekonomin, precis som i andra delar av ekonomin.
Mm. Så hur stor ökning skulle det kunna handla om i Sverige?
Ja, men det är ju väldigt svårt att säga på rak arm. Jag brukar bara förhålla mig till ett genomsnitt och säga att det mesta talar för att vi får en snabbare matprisinflation än normala, som är 1,7. Och att den kommer att vara i tilltagande ju längre fram på året som vi rör oss.
Mm. När kommer vi se de här konsekvenserna fullt ut då?
Det är alltid ledtider. Från att en kris inträffar globalt till att konsumenterna märker det kan det gå 3-6 månader i princip. Och det finns ingenting som talar för att det skulle vara annorlunda den här gången. Så det är lite längre bort. Under sommaren och därefter så kommer man att märka tydligare.
Mm. Från början av 2022 till slutet av förra året så ökade matpriserna med drygt 30%. Hade branschen här kunnat göra något för att förhindra det?
Ja, alltså Sverige och Sveriges livsmedelsproducenter har väldigt liten påverkan på just globala chocker, som det är ju det vi lever med, effekterna av, alltså kriget i Ukraina, klimateffekter och andra störningar som har slagit väldigt hårt mot ekonomier runt om i hela världen, och försörjningsflödet inom livsmedelsvärlden har påverkats i väldigt stor del. Så att man kan tycka att svenska livsmedelsproducenter skulle kunna göra mer, men det är väldigt svårt att se hur det rent praktiskt skulle gå till för att vi skulle kunna påverka världsmarknadspriser på vete exempelvis, eller på oljor och allt som i slutändan påverkar priset i slutändan.
Mm. Nu sänktes momsen nyligen. Priserna har gått ner något. Vi hörde Tors spaning här om extrapriserna som inte sänktes i samma utsträckning enligt honom. Vad tänker du om det?
Ja, alltså det lät ju lite konspiratoriskt. Nu företräder inte jag handelns medlemmar utan producenter av livsmedel. Så prissättningen i butik, det styr ju handlarna själva över. Och det har jag inte så jättestarka åsikter kring. Men det man kan säga är ju att de statliga myndigheter som bevakar momssänkningen har ju kommit fram till att den fullt ut är genomförd. Och att konsumenterna har tagit del av momssänkningen i sin helhet. Och då ska man komma ihåg att det sker ju mot bakgrund av kostnadsökningar för producenter. Så egentligen så borde inte livsmedelspriserna falla tillbaka lika mycket som momssänkningen. För underliggande så har det blivit dyrare att producera livsmedel. Men det märks inte än så länge i butikerna.
Men det finns ingenting som hindrar att butikerna låter extra priserna ligga kvar på samma nivå som innan momssänkningen?
Nej, alltså prissättningen i butik, det styr handlarna helt och hållet själva över. Men det man kan säga är som sagt att myndigheterna har ju slagit fast att det har inte funnits någon, man har inte riggat priserna med större prisökningar innan momssänkningen för att på det viset kunna kannibalisera på matmomssänkningen, utan det så här långt så har myndigheterna slagit fast att det ser ganska bra ut.
Mm. Förutom situationen i Mellanöstern, vad avgör vart priserna kommer ta vägen framöver?
Ja, men det är ju de globala förhållandena kring kriget i Mellanöstern, i Ukraina. Det handlar väldigt mycket om klimateffekter som nu påverkar livsmedelspriser i allt högre utsträckning. Och för svensk vidkommande så styrs ju väldigt mycket av prisbilden, hur kronan rör sig. Och just nu ser det ut som den tappar mark mot de viktigaste handelsvalutorna, euron och dollarn. Och det gör ju att det blir dyrare att importera färdiga livsmedel, men också livsmedelsråvara.
Mm. Och ett värsta scenario här då, hur mycket skulle prishöjningen kunna landa på? Jag vet att det är svårt att svara, men ungefär.
Nej, men jag skulle vilja börja med att referera och jämföra med den senaste krisen när vi faktiskt hade en livsmedelsinflation på 21% i mars 2023. Ett sådant skräckscenario ser jag verkligen inte framför mig nu. Det är väldigt mycket dåligt som måste inträffa för att vi ska komma tillbaka till en sån explosiv prisökningstakt. Men samtidigt är det ju så att nu ökar ju priserna från väldigt höga nivåer. Så varje liten prisökning känns ju för väldigt många konsumenter. Så det är inte så att vi tar ner betydelsen av prisökningar. Men jag skulle säga att nej, men det finns ju absolut, om man målar ut alla de här skräckscenarierna, att råoljepriset fortsätter upp från $110 fatet upp mot $150 fatet eller ännu högre, ja, då kommer prisökningstakten att närma sig en 5-6% skulle jag tippa mot slutet av året. Men där är vi inte än.
Mm. Och när vi nu närmar oss slutet av sommaren här då, och de här prisökningarna som du förutspår kommer, vad är det man ska bunkra upp?
Ja, men det är den breda paletten av livsmedel som kommer att öka i pris, för att produktionskostnaden innefattar förpackningsmaterial, transporter i ungefär lika stor omfattning oavsett vilken bransch och vilka produkter man talar om. Så det blir ganska breda prisökningar skulle jag säga så småningom. Jag har väl inget jättebra tips på vad man borde bunkra upp faktiskt.
Tack Carl Eckerdal, Livsmedelsföretagen. Nu ska vi svara på lyssnarfrågor. Välkommen Mats Wester, skribent på Pensionsnyheterna.
Tackar, tackar.
Margita har skrivit till oss. Hon undrar hur man ska räkna ut sin pension om man har löne eller sjukersättning, alltså lönebidrag eller sjukersättning. Hon konstaterar att ju fattigare man är, desto längre behöver man jobba. Lönebidraget har man fram till 65 års ålder. I vissa fall kan det förlängas med ett år i taget. Pension och bostadstillägg kan man söka först från 67. Och då blir det alltså ett glapp här mellan de olika ersättningarna. Hon skriver också att det är svårt att påverka sin boendekostnad eftersom det är nästan omöjligt att byta bostad när man tjänar lite. Kan ni ta upp detta med andra utgångslägen än fastanställda förvärvsarbetare? Med vänliga hälsningar, Margita. Ja, Mats, hur blir det med ersättningen om man har haft ett jobb med lönebidrag efter 65 år?
Ja, som det ser ut nu, att om man inte kan få den här förlängningen då, som man tror att man kan få undantag för det ibland, men det tror jag vanliga är att man inte får det, ja, då får man nog fortsätta eller gå över i sjukersättning de åren som är kvar tills man kan nå uppnå riktåldern. Mm. Så det innebär att man byter ett trygghetssystem mot ett annat för att vänta in några år och kunna komma in i tredje trygghetssystem.
Mm. Så om arbetsgivaren inte får okej för lönebidrag, då har man 2 års glapp här?
Ja, precis. Men man, rimligen kan man då få sjukersättning, det vill säga att man inte kan få något jobb på grund av att man är sjuk.
Mm. Har man rätt till bostadstillägg under den här tiden?
Nej, det kommer också vid 60 när man uppnår riktåldern.
Så då går man från...
Man kan ju ha bostadsbidrag. Bostadstillägget är det som är dedikerat liksom till pensionstiden.
Mm. Och skillnaden där?
Ja, det var en bra fråga. Det vet jag faktiskt inte. Jag vet hur det ser ut efter pensionen, men inte före riktigt.
Men det finns ett maxtak på bostadstillägget som man alltså får vid pensionen då, eller hur?
Maximalt belopp är 7 240 kronor i år. Och det beräknas då på en boendekostnad på 7 500 kronor. Så det är ett litet avdrag från den verkliga boendekostnaden då.
Så om man har en boendekostnad på 14 000 så får man ändå bara...
Då räknas det ändå som att liksom, då räknas bostadsbidraget på, eller bostadstillägget på de 7 500 kronorna, för det är taket liksom.
Men det låter ju som att det blir ett par år då med sämre ekonomi.
Ja, det kan det nog bli, men om det blir sämre eller bättre, det beror ju lite grann på hur pensionen kommer att bli. Men det som Margita verkligen har en poäng i, det är att det är ganska svårt att veta, därför att om man går in på min pension så ser man ju de pension man har tjänat in. Och om man inte jobbat så mycket, kanske inte har någon tjänstepension och så vidare, då kommer man att vara beroende av grundtryggheten i systemen. Och den är inte så lätt att bilda sin uppfattning om med bostadstillägg och så vidare. Så att det är svårt för den här gruppen att få en bra bild av sin pension.
Finns det något sätt? Ingen lite tricks här man kan ta till?
Det finns nog inga enkla tricks, utan då måste man sätta sig in i hur det funkar med de olika bidragen. Och till exempel bostadstillägg. Det finns en beräkningssnurra på Pensionsmyndighetens hemsida, men det är inte alldeles enkelt att räkna ut sitt bostadstillägg där.
Mm. Vem ska man fråga då om man kör fast?
Ja, det är det som kanske är lite utmaning generellt med pensionssituationen vi har fått i Sverige. Att individen blir mer och mer ansvarig, men det är svårt att få någon rådgivning kring det. Men pensionsmyndigheten kan ge viss rådgivning i form av hur saker och ting funkar och så vidare. Så pensionsmyndigheten är ett bra första ställe att vända sig till.
Men finns det någon fördel med att gå över till det här med sjukersättning efter ett lönebidrag?
Ja, fördelen kan ju vara att man fortsätter på sjukersättning och tjänar därmed in pension, fortsätter tjäna in pension, för den är pensionsgrundande. Och då skjuter man ju på pensionen ett par år, och då innebär det att man kommer att få ett högre pensionsbelopp varje månad från 67 år. Så det kan ju möjligtvis vara en fördel, eller det är ju en fördel.
35-åriga Elias konstaterar att han numera räknas som medelålders. Ja, du skrattar, Noja, säger jag också. Och det har i alla fall lett till att han har börjat fundera på sin pension. Kan ni hjälpa mig att reda ut vad 4%-regeln är och hur i hela världen jag ska veta exakt hur mycket pengar jag kommer behöva om drygt 30 år? Det känns oerhört abstrakt, alltihopa, skriver Elias. Ja, vad handlar det här om? 4%-regeln?
Ja, 4%-regeln, det visste jag inte ens att det var så många i Sverige som visste vad det var. Så jag är lite imponerad av Elias där, måste jag säga. Men det här är ett sätt att tänka och planera sin pension som dök upp i USA för kanske 50-60 år sedan. Och principen är att om man har fått ihop ett pensionskapital så ska man kunna använda 4%. Man sätter av 4% av det kapitalet första året. Mm-hmm. Året därpå så räknar man upp det beloppet som man fick ut första året med inflationen under året. På det viset så är meningen då att pensionskapitalet tack vare 4%-regeln ska växa, eller ska räcka till ungefär samma pensionsvärde eller samma värde på den utbetalda pensionen under hela pensionstiden. Att inte pengarna ska ta slut innan man dör.
Men det här var 60 år sedan.
Det är 60 år sedan och det är ju saker och ting har ju ändrats. Framförallt har ju medellivslängden ökat. Och räntorna som är en viktig del för att ge avkastning på pensionskapitalet har gått ner jämfört med hur det var då. Så att idag kanske man skulle få nöja sig med 3,5 eller 3,25 eller någonting sånt där. Om man vill ha en sån här.
Och den siffran, den gissar du nu? Eller?
Nej, men det är nog ganska rimligt skulle jag säga.
Sen undrar ju Elias hur han ska räkna ut hur mycket pengar han kan komma att behöva om 30 år.
Ja, det är ju inte så lätt såklart. Det är nog omöjligt. Men däremot så kan man ju tänka sig att, det är ju så att de flesta människor anpassar utgifterna till inkomsterna. Så att man kan tänka sig att också vill jag klara mig på en viss procentsats av lönen. Och då kan ju utgångspunkten vara att om man har allmän pension och tjänstepension, då kanske man får någonstans mellan 60-70% av slutlönen. Och för många kan det nog räcka, men kanske inte för alla.
Men det här med att anpassa sig efter inkomsten, kan du ge ett exempel?
Jo, men under hela livet, man kan ju inte göra av med mer pengar än man har helt enkelt. Så att på det viset anpassar man ju vare sig man vill eller ej utgifterna till hur mycket man får in varje månad.
Jag upplever också att många äldre säger att jag behöver ingenting.
Jag tror att det är så att när man blir äldre så kommer man kunna klara sig på ett mindre kapital. Man har mindre utgifter. Man har barnen utflugna och klarar sig själva förhoppningsvis och så vidare.
Men då har man också tid att göra saker. Det kanske är någonting man vill.
Ja, då kan man, om det ser ut som att pensionen, den här man får då via allmän pension och tjänstepension blir låg, då kan man försöka ha ett annat sparande för den typen utav, som man har byggt upp då inför pensioneringen. Så att det kan man använda för det här, sätta guldkant på tillvaron. Mm.
Den medelåldersmannen, 35-åriga Elias, han går i pension om 30 år. Alltså behöver han fundera på så mycket på det här nu?
Nej, jag tycker egentligen inte det. Utan jag tycker att frågan om pension, det är viktigt att tänka igenom när familjesituationen ändras, när livssituationen ändras, när man gifter sig, när man skiljer sig, när man får barn och så vidare. Därför att då kan det vara saker man behöver, som är bra att göra när det gäller pensionskapitalet. Och sen kan man väl se till att man har pengarna då placerade på ett sätt som man tycker är någorlunda bra. På de flesta ställen så kanske det räcker med att man är icke-valsalternativet, men att man åtminstone vet det. Men det finns ingen anledning att springa in och titta på de här grejerna när man är 35 år och gör det ofta, utan kanske vart tredje, vart fjärde, vart femte år, eller när det händer något. Mm. Men däremot när man närmar sig sen, då tycker jag att det finns anledning.
Men det här när det händer något, hur ska man förhålla sig till pensionen då? Vad är det man ska fundera över då?
Ja, så länge man är ensamstående, det kanske många är, eller man åtminstone inte har barn när man börjar jobba och de kommer in i de här systemen, då har man kanske valt att inte ha något återbetalningsskydd, eller också har man avstått återbetalningsskyddet, det vill säga att pengarna går till efterlevande utan att man vet om det, därför att det inte är en del av icke-valsalternativet. Om man sen får barn, då tror jag att de flesta vill att pengarna ska gå till att hjälpa familjen.
Om man skulle gå bort.
Om man skulle gå bort. Och då måste man gå in och välja det. Mm. Och det, i de situationerna, och då är också motivationen vara ganska stor, därför att man vill göra något som är bra för de nyfödda barnen. Och så där. Så att, men det är viktigt att komma ihåg.
Vad är det man väljer då?
Då väljer man ett återbetalningsskydd om man inte redan har det.
Mm. När tycker du att det är rimligt att börja fundera över sin pension? När ska man bli aktiv och titta?
Första gången när man kan börja fundera lite lätt på pensionstiden. Det kanske är 7, 8, 10 år före den planerade pensionen. Mm. Så säg 55, 57 år. Mm.
Och innan dess då, det finns väl ändå någonting som är viktigt att tänka på när man börjar jobba?
Ja, absolut. Och det viktigaste är väl att man ser att man ser att man verkligen har en tjänstepension. För det tror jag inte många som börjar jobba på en arbetsplats ens frågar om. Och det tycker jag absolut att man ska göra. För det kommer ju bli en allt viktigare del av totalpensionen för nästan alla människor.
Och när ska man börja fråga om det där då? När man säljer glass på stranden?
Nej, men åtminstone första heltidsanställningen.
Mm. Det var allt vad vi hann med idag. Tack Mats Wester för att du var med oss i Plånboken. Mm,
tack, tack.
Nu ska vi snacka bröllop. Reporter Lisa Nord, du har kommit in i studion och sitter här med mig. Hej.
Hej.
Du vill göra en efterlysning bland lyssnarna, eller hur?
Det stämmer. Det är ju så att det är bröllopstider nu. Och vi söker brudpar som vill berätta hur man tänker kring prislappen på bröllopet.
Ja, för ett bröllop, det kan ju bli ett rätt dyrt kalas, eller hur?
Absolut. En bröllopsfest kan ju kosta massor. Säg att man hyr ett slott, anlitar en proffsfotograf eller bjuder på oxfilé. Då kan ju kostnaderna snabbt skena iväg, ja, men till hundratusentals kronor.
Men alla vill inte lägga så där mycket pengar, eller hur?
Nej, och det går ju såklart att komma undan billigare. Till exempel om man gifter sig hemma i trädgården, kör på knytkalas och handlar det mesta begagnat istället för att köpa nytt. Då behöver det ju inte bli så fasligt dyrt.
Men du söker både lyx och budgetparen, eller hur?
Ja, det stämmer. Dels då brudpar som har valt att maxa det hela, lägga stora resurser på sitt bröllop, och så de här paren som medvetet håller kostnaderna nere.
Maila planboken@sverigesradio.se om du känner dig träffad. Producent idag Linda Aktén, reporter Lisa Nord, Daniel Högberg sköter som vanligt tekniken och jag heter Anna Berg.
Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.